Dagens sommarpratare är Sandra Sinner och vi ser fram emot att lyssna till dig, Sandra. Välkommen att sommarprata och spela din musik.
Landskapet svischar förbi. Himlen är blå och solen strålar starkare än molntussarna som vill hindra dess väg. Det är försommar. Midsommarblomstren, hundkexen och smörblommorna trängs i dikerna. Det är varmt och jag längtar hem. Tar av mig skorna, knäpper upp skjortan och pustar ut efter en lång arbetsdag. Kör förbi Skellevads vackra kyrka, ner över Skellevadsbron och svänger upp på E4. AC:n är på. Luften tät och dammet dansar i den kvava luften. Utanför ångar det av asfaltens svarta hinna. Jag funderar på dagen. Jag funderar på kvällen. Dags att summera det där som jag ännu inte lyckas få på pränt. Det där som ska bli ett sommarpratarprogram. Just där då kommer faktiskt våndan fram. Den förstärker bilbältets tryck över bröstet. Vad? Vad i all sin dag ska det bli av alltihopa? Ja, det känns både bäkt och jag gruver sen alta, som vi säger där jag vuxit upp i Sidensjö. För jag har en svaghet. En svaghet som gör mina andra svagheter mer påtaglig, och det är min ibland lite väl optimistiska syn på tiden. En annan är min förmåga att engagera mig i mycket samtidigt. Att säga, ja, vad kul, jag är med! Ja, det faller sig mer naturligt för mig att säga just det. För jag tycker ju mycket är kul, intressant och viktigt på en och samma gång. Men där och då i bilen tror jag att många kan känna igen sig i min lätta irritation över faktumet att tiden är en mer aning tajt i sitt omfång än vad jag just nu önskar. Eller låt oss säga, den blev en aning mer intensiv på grund av allt jag korvstoppat den med de sista veckorna. Jag tänker, jag bollar fram och tillbaka. Tema, få se, citat, roliga saker, ja det är bra, viktiga saker, den röda tråden, var börjar den, var slutar den, har jag ens fått fatt i den, blir det bra? Jag tvekar. Frenetiskt inventerar jag och prestationskraven når mina tinningar, gnuggar bort dem med fingertopparna och lutar mig tillbaka. Tänker mig vidare. Bestämmer mig när jag har passerat Butcherbörde. Jag ska bjuda på mig själv. Mitt liv, min vardag, mina funderingar och mina erfarenheter. Något annat har jag ju egentligen inte när allt kommer omkring. Så välkommen. Hjärtligt välkommen in i mitt liv för en timma. Det blir mig du möter, Sandra Sinner. En sjungande levnadsglad sidensjöjänta. 31 år gammal, präst i Svenska kyrkan, olyckligt kär i sång och musik, stolt matte till hästen Lukas sedan 21 år och en obotlig optimist. Det blir varken mer eller mindre än så, bestämmer jag mig för. Vrider upp stereon och låter orden bli en del av mig.
TV is talking, the telephone's ringing, the lights are all on and the radio's screaming. A million distractions are stealing my heart from you. I'm tired and empty, this life is relentless, it weakens my knees and it breaks my defenses. It's wearing me down and I'm desperate to hear from you.
I bilen finner jag ofta stunder av eftertanke. Det är då jag tänker tillsammans med Gud som bäst. Det är då utmaningar och möjligheter poppar upp. När världen stannar för ett ögonblick, som Matthew West sjöng om. Där i stillheten, när omvärlden stängs ute för en stund, det är då tiden ges. Där man inte annars ger sig tid att fundera över, det kommer upp då. Och jag tror att även du, vem du än är som lyssnar, kan känna igen dig i det. Att när tillvaron kräver av oss att vi bara lutar oss tillbaka för en stund, det är då saker kommer i kapp. Det kan vara där i bilen, där på stubben i skogen, favoritstenen vid vattnet eller i soffan hemma vid. Det händer något med oss när vi lyssnar inåt. Vi möter vår egen blick. Den som speglar livet vi lever. Tacksamheten, tårarna, ilskan, skratten, besvikelsen, sorgen, glädjen, förnöjsamheten, rädslan, det där pirret i magen. Ja, hela paletten målas då upp för oss. Det händer något med oss när vi ger livet chans att hinna ikapp oss. När vi vågar möta livets konturer och granska dem i färgsättning och i sina nyanser. Det är då i vilan som saker faller på sin plats, sin givna plats.
I knew all the answers, the way my life should go. And when I used to say my prayer, I would tell God so. It seemed he wasn't listening, and I thought he didn't care. But looking back, it's plain to see that he was always there. 'Cause I prayed for strength, and I got pain that made me strong. I prayed for courage, I got fear to overcome. When I prayed for faith, my empty heart brought me to my knees. I don't always get what I want, I get what I need. I'm not saying that it's easy, or that it doesn't hurt. When nothing seems to go my way, nothing seems to work. But these days, I'm getting better at going with the flow, accepting that sometimes the answer to a prayer is no. 'Cause I prayed for strength, and I got pain that made me strong. I prayed for courage, and got fear to overcome. When I prayed for faith, my empty heart brought me to my knees. I don't always get what I want, I get what I need. And every time I've had a door slammed in my face, in time a better one was opened in its place. 'Cause I prayed for strength, and I got pain that made me strong. I prayed for courage, and got fear to overcome. When I prayed for faith, my empty heart brought me to my knees. Don't always get what I want, I get what I need. I don't always get what I want, I get what I need.
Ofta får jag frågan: Sandra, varför ville du bli präst? Då svarar jag alltid: det vill jag inte. Det som då kommer hos de flesta är ett förvånat uttryck, som sedan följs av en ansträngd tystnad. Det är då jag fortsätter: men Gud ville tydligen det. Sedan blir reaktionen oftast ett förvånat leende, som följs av antingen en provocerad, granskad blick eller ett lättat igenkännande. När jag var 18 år var inte en gud en del av min vardag. Vi hade kämpat på några år på varsitt håll, Gud och jag. För jag fick inte ihop pusslet. Om Gud är god och vill gott, varför bråkar och krigar människor? Varför behöver man dö Varför fick jag diabetes och hur i all sin dar kan det komma sig att vissa ondskefulla saker aldrig tycks försvinna? En natt fick jag se något jag aldrig kommer att glömma. Vad det var, det kan jag berätta för dig en annan gång i förtrolighet. Men det förändrade mitt liv. Att se ljuset i mörkret ger riktning och mål. Under den tiden sjöng jag en del och valde att läsa musik efter min gymnasietid på en folkhögskola. Jag bodde det året på skolans internat och lärde känna många nya fina vänner. Jag trivdes bra tills de där ihärdiga drömmarna började att komma om nätterna. Jag drömde att jag såg mig själv i en prästskjorta. Generad och bekymrad sa jag inget till något om detta. Det gnagde i mig, för jag ville inte bli präst. Det fanns ju inte på kartan. Det gick ju bra för mig i talangtävlingarna och till hösten skulle jag söka musikalakademin. En ung tjej, 18 år, blond, sprallig och vars favoritfärg är röd, kan väl inte bli präst. Sedan efter det där märkliga prästskjortedrömmarna började folk där på folkhögskolan som jag inte kände så väl komma fram till mig och fråga mig om jag just inte skulle bli präst. Sedan mina vänner, mina nära vänner, samma sak. När jag vidare kom hem till min mamma och pappa, inte mer kyrklig än Svensson i allmänhet, och min pappa sträcker över en broschyr till mig med titeln Att bli präst i Svenska kyrkan. Då kapitulerar jag för en stund. Så pass att jag kan tänka mig att läsa igenom det där nederans papperseländet. Och ju mer jag läste, ju mer insåg jag att det där med prästeriet, det är inte något man gör. Det är något man är. Vad vill du, Gud? Vill du att jag ska bli något jag inte vill vara? Tror du att jag klarar av det här? Så delar jag med Gud, som jag kallar det. Jag förhandlar. Jag säger att jag ger det ett år max på prov. Vidare, om det ska bli av så får du fixa hela biffen, Gud. För jag har en massa krav som jag inte tänker vika på. Jag vill gå på Umeå universitet för att nära hem till Lukas, min häst. Söker Umeå och kommer in. Men jag har fortfarande lite is i magen. Jag har ju ingenstans att bo. Jag slipper det här. Visst, Gud. För en annan del i förhandlingen är att jag inte tänker bo i någon sunkig studentkorridor. Vidare vill jag ha nära till universitetet och en billig hyra för att kunna åka hem ofta. Och vi pratar Umeå i slutet av augusti. Det vill säga helt omöjligt enligt min bedömning där och då. 2 veckor innan inskrivningen kommer en barndomsvän och tillika kund till min pappa in på affären där han jobbar. Som i sin tur känner någon som får dubbelt boende. En fråga slängs ut. Det gäller en ledig etta i Umeå. 200 meter från universitetet och med en av stans billigaste hyror. Perfekt, tänker jag ironiskt i mitt stilla sinne. Men jag flyttar upp, om än på prov. Väl på plats där känner jag inte en kotte. Jag bor i en stad jag nästan inte hittar och jag går en utbildning som jag inte ens vill gå. Så sitter jag där, ensam i min lägenhet. Till sällskap har jag en trave med böcker på engelska. Ett språk som jag aldrig lärt mig tycka om eller behärska. Jag gråter mig till sömns och inser att 5,5 år av detta, det blir inte en lätt match. Så jag säger till Gud, så fort jag kör på en tenta åker jag hem. Bara så att du vet det. Jag körde inte på någon tenta. Även om motivationen var att jag bara skulle ge det 1 år. Och efter mitt år i Umeå får jag träffa en av de personerna som genom sitt sätt att vara lärt mig mest om identiteten som präst. Anna Ellentoft Wiberg. Hon lärde mig att det är okej att vara sig själv, även om man har tänkt att bli präst. Och även om man inte är det där andra förväntar sig att man ska vara. Att de där förväntningarna eller omdömena ofta säger mer om den som ger dem än om personen som fick ta emot. För glad, för drivande, för sprallig, för målmedveten, för ung, för självständig med mera. Den månaden i Docksta, min första praktikantperiod, fick mig som sagt att förstå en hel del. Inte minst att Gud inte har så mycket nytta av en om man försöker bli någon man inte är. Förväntningarna kommer alltid att finnas, men bottnar det i mig? Om inte, då blir det lätt ett spel för galleriet. Blev sedan prövad och antagen av stiftet. Tentor kom, tentor klarades och till slut kunde till och med jag njuta av studierna. Så pass att jag läser en del än idag. Det må finnas måtta med allt, som min mormor brukade säga. Innan hon ofta fortsatte med orden, och ditt är bär, ditt bär. Och min mormor hade rätt. Nu bar det vidare. Det blev inte bättre än att jag som 25-åring vigdes till präst i Svenska kyrkan den där soliga dagen i Härnösand. Ett val som jag aldrig ångrat. Även om jag som sagt inte ville till en början. Och idag kan jag inte tänka mig något annat. När Gud kallar, då är det bara att gå. Så här i efterhand kan jag se hur banan redan var snitslad. Pö om pö fick jag växa och bli ett med mitt kall. Och så här i efterhand kan jag se hur saker och ting föll på plats. Under min skoltid sjöng jag som sagt en del. Jag lärde känna en man vid namn Lars Lingman. En talangjägare som tagit fram många av våra idag folkkära artister. Nu senast Molly Sandén och Erik Sade. Han berättade för mig långt senare om ett samtal som han hade med min pappa när jag själv stod och vägde den där sommaren. Min pappa ringde då Lasse för att berätta om den kovändningen som var på gång. Han frågade om Lasse visste vad jag nu tänkte ta mig för. Lasse svarade på ren impuls utan att veta. Sandra, hon ska bli präst. Den repliken som min far gav tänker jag inte citera. Men sens moralen var, hur i all sin dag kan du veta det? Ingen vet det. Men han visste, fast han inte visste. Lasse, min vän, du har lärt mig mycket. Och framförallt att våga sticka ut och stå kvar vid det där som hjärtat säger. Den här är till dig, Lasse. Och Helene sjunger den idag för dig.
Fördrev mig Gud, från mitt hemland slet jag bort. Här är jag en flykting och en främling, och det ödet finner jag mig i. Men du tog mitt barn, och du tar mig ifrån min man. Jag kan kan inte längre se en mening. Vad är det du vill? Vad ska jag tro? Tanken är svindlande, framför mig gapar en avgrund. Hela mitt väsen gör uppror och vill säga nej. Frågan är väckt och nu darrar min själ inför svaret. Att du inte finns till, fast jag trodde på dig. Vem skulle hjälpa mig uthärda livet här ute? Vem skulle ge mig den kraften som jag måste få? Vem skulle trösta mig? Jag är så liten på jorden. Om du inte fanns till, ja, vad gjorde jag då? Nej, du måste finnas, du måste. Jag lever mitt liv genom dig. Utan dig är jag spillra på ett mörkt och stormigt hav. Du måste finnas, du måste. Hur kan du då överge mig? Jag vore ingenstans, jag vore ingenting om du inte fanns. Aldrig förut har jag haft i tal det lilla ordet som skrämmer och plågar mig så. Ordet är om jag bett alla böner förgäves. Om du inte finns till, vad ska jag göra då? Vem skulle känna min ånger sedan förlåta? Friden i själen, ja, vem skulle skänka mig den? Vem skulle så ta emot mig till slut efter döden? Om du inte fanns till, vem tog hand om mig sen? Nej, du måste finnas, du måste. Jag lever mitt liv genom.
Jag får ofta nypa mig själv i armen när jag funderar över det förtroendet som jag så ofta blir bemött med. Det var inte främst som Sandra, utan det förtroendet som finns för oss präster och för kyrkan. Att dela glädjen och sorgen, medgången och motgången och allt däremellan. Samtalet är vid köksbordet med det lilla barnet på armen och det är full rulle. Livet har just börjat. Eller på sängkanten, hållande sin hand som kallnar mer och mer. Livet har nått sitt slut i detta här och nu. Brudparet, konfirmanderna, barnen och ungdomarna och samtalen som speglar livets alla skeenden. Utmaningen att hitta sin väg. Att försonas med den vägen man gick och att våga hoppas på att vägen leder vidare. Jag ödmjukar mig det förtroendet och det gör något med mig som människa. Ingen dag är det andra lik och inget möte blir som det andra. Jag älskar mitt arbete även om det spretar åt alla håll och kanter. Hockeykonfirmanden med mod och hockey, skolkyrkan och en av mina närmsta kollegor, kyrklaunen Signe. Sopplunchen med våra dagliga, mötet med musiker. Allt det där är underbart i mina ögon. Jag minns hur jag som nyprästvigd kom ut och var så mån om att saker och ting skulle vara tillrättalagda, perfekta. Ett litet barn vid ett dop lärde mig rätt tidigt att om inte spontaniteten, glädjen och förmågan att bejaka nuet finns, så går så mycket förlorat. Den dopgudstjänsten slutade med att både den nye prästen och delar av dopgästerna fick sig en uppfriskande dusch. Det allvarsamma och blygsamma i rummet byttes mot att vi alla gapskrattade. Mascaran rann utför mina kinder. De perfekt strukna prästkläderna var delvis dyblöta och handboken med orden jag skulle läsa innantill fick hänga på tork någon dag. Jag tackar än idag detta barn för att hon tog sin lilla hand och smällde den rakt ner i det välsignade dopvattnet. Det lärde mig nämligen något. Att slappna av. Det som händer, det händer. Och där och då kan jag välja att se det som ett misslyckande eller som en möjlighet. Jag försöker alltid att välja det sistnämnda. Kanske är det just därför som jag älskar att få ha barn i min närhet och att jag blir så inspirerad av dem. De lär mig så mycket. Och tar man sig tid att lyssna på dem så förmedlar de så oändligt mycket av klokhet och livsvisdom. Pojken som jag mötte som var så arg och ledsen, han hade aldrig hört ordet sorg. Men han sa, Sandra, det är som en stor, vass, svart taggig sten i min mage. Och den är tung också. Så tung att jag gråter. Ofta. Eller som en flicka sa vid en annan begravning. Då jag förklarade för henne att begravningen är till för oss alla att säga hej då till gammelmormor. Förvånat spände hon ögonen i mig och sa, varför är vi här då? Hon är ju i himlen. Att beskriva det obeskrivbara. Kanske är det allas svår uppgift här i livet. Ylva Eggelhorns ord lånar jag ofta och gärna. Och nu kommer en av mina favoritsalmer. Var inte rädd. Den med nummer 256. Och men en modernare tappning av Peter Tikkanens trio från Piteå.
Thank you.
Varje morgon har jag en liten procedur. Den är inte märkvärdigare än en tanke. Innan jag kliver upp ur sängen tänker jag alltid. Du och jag. Min tro är så simpel att jag sammanfattar den i de orden. Det betyder ungefär så här. Först du Gud, sedan jag. Jag finns endast i relation till dig. Och Gud, även idag, var än blir av den här dagen, så är det du och jag. För du vet bäst för mig och alla andra. Eller för att använda lite mer poetiska ordalag. Mitt hjärta behöver vara i samklang med Guds. Jag litar på att Gud leder mig dit Gud behöver mig. Därför att jag vet att när allt annat rasar runt omkring mig eller inom mig är Gud kvar. Jag förstår att detta, för den som bestämt sig för att religion eller Guds prylar eller för den renodlade ateisten, så låter detta som ren nonsens. Men för mig är det lika främmande att sluta räkna med Gud som det är att sluta räkna med de människor i min omgivning som jag känner en tillit till. Mina föräldrar, min pojkvän, mina vänner, släktingar, kollegor med mera. Goda relationer är tillit. Bara kärleken kan föda tillit. Jag tackar varje dag för de människor som gett mig kärlek i mitt liv. I små eller stora doser. Alla de har lärt mig något om vad kärlek är och hur den kan ges vidare. Jag tackar också Gud för de människor som betett sig illa mot mig. Som inte kunnat eller velat behandla mig på ett kärleksfullt sätt. Även de har lärt mig något om vad kärlek är genom att låtit mig erfara bristen av den. I Bibeln står det att Gud är kärlek. Kärleken som idag ofta blir förknippad med en känsla. Ett vackert ord som man slänger sig med. För mig är kärleken djupare än ett sinnestillstånd, en filosofisk idé eller en distanserad subjektiv tanke. Den är djupare än lyckan, starkare än hatet och det enda som består. Det är kärleken som talar, när civilkuraget säger till och man reagerar på orättvisan. Det är kärleken som frågar om någon behöver hjälp. Det är den som handlar när man håller upp en dörr, ler mot den man möter på gatan och tar sig tid att försöka förstå. Det är kärleken som agerar när man väljer att inte sprida det där elakta ryktet på byn. När man raderar den taskiga kommentaren på fejan på Ask eller den kränkande bilden på Insta. När man väljer att vara med den som andra mobbar och när man har förmågan att skilja på sak och person. Kärleken säger saker som förlåt. Jag tänker på dig och jag vill att det ska bli bra för dig. Det märkliga med kärleken är att den som mött den inte vill något annat än bli en del av den. Och att finna den, det är att ständigt söka den. Kärleken fördriver rädslan och ger trygghet. Men vi måste öva oss på det där med kärleken varje dag, tror jag. Nu ska ni få lyssna på en sång som gav mig en tankeställare. Efter det ska jag presentera er för Majken. En liten figur som knackar på hos mig ibland för att påminna mig om viktiga saker. En fiktiv person som lever sitt eget lilla liv när jag skriver om henne.
Jag vet att du släpper in varenda en till ditt kryp in. Men om det ska graderas på något sätt vet jag en tant med förtursrätt. För när andra gick med listor mot att få flyktingar bredvid, advokaten och magistern, de skrev på dem med. Ja, alla utom hon var överens. Och till sist förstås förläggningen, den bränns. Om jag kommer upp till Jesus på något sätt, frågar han nog inte något om fel och rätt. Har du älskat allt du pallar varje dag? Det blir hans fråga, och vad svarar du och jag? Här tror du att visan den är klar, med en moral så uppenbar. TV gjorde reportage, varenda smyg Adolf drog av sig sin mustasch. Utom han som gick med listan, han hängdes ut vid skampålen. Ingen kändes vid han, ingen ville vara hans vän. För så går det till här ute i kalla nord. Man håller med den som för tillfället för ord. Om jag kommer upp till Jesus på något sätt, frågar han nog inte något om fel och rätt. Har du älskat allt du pallar varje dag? Det blir hans fråga, och vad svarar du och jag? Jesus, jag är inte bättre jag. Jag vill inte ha något bråk idag. Hela trakten tyckte han var bäng, och nu så kommer min poäng. För när alla gick i kyrka, ja, det var ett kristligt place, så fick rassesnubben sitta för sig själv med skamset face. Och den enda som satte sig bredvid, det var den där tanten, hon som vägrat vara med. Om jag kommer upp till Jesus på något sätt, frågar han nog inte något om fel och rätt. Har du älskat allt du pallar varje dag? Det blir hans fråga, och vad svarar du och jag? Om jag kommer upp till Jesus på något sätt, frågar han nog inte något fel och rätt. Har du älskat allt du pallar varje dag? Det blir hans fråga, och vad svarar du och jag?
Majken är en helt bedårande liten unge. Kobent med tunna ben lik en myggskrank. Fräknig, uppnäst och yvigt blont hår som oftast fastnar bakom öronen. Hon är stolt över att hon nu blivit fler år än vad som ryms på hennes ena hand. Majken vet att hon är bra, fastis den allra bästaste på att vara Majken. Hennes farmor har lärt henne det. Oftast är Majken på sitt solskens humör. Men idag har ögonbrynen sökt sig till varandra. Pannan ser ut som ett russin och blicken skriker arga saker. Hon sväljer igen och går tyst vidare efter gatan som leder hem. Hon tänker, ibland möter man folk som är så korkade att de inte begriper det själva. Majken slänger med skosnörerna framför sig för varje steg hon tar. Hon vet att snart kommer någon att säga till henne. Men knyt skosnörerna, lilla vän. Varför har inte du knutit dina skor? Eller ännu dummare. Vill du hamna på sjukhus? Om du inte knyter dina skor så ska du se att du hamnar där. För du förstår, om du bryter ett ben, då måste du fara till farbror doktorn på sjukhuset. Det vill du väl inte? Som om man hamnar på sjukhus för att man inte har knutit sina skor. Eller som om läkaren automatiskt är en äldre herre. Hon ser allt i sitt inre. Sjukhussängen, läkaren och alla uppgivna miner. Åh, vad lider du av, lille vän? Åh, knutna skosnören av den värsta sorten. Åh, jag beklagar. Är det röda? Ja, ännu värre. Det är gröna. Nonsens, tänker Majken. Och är, om än möjligt, än mer folkilsk. Folk är ju inte riktigt kloka i huvudena. Ja, ibland i alla fall. Många begriper tydligen inte bättre än så. Och det är då man gör som farmor säger. Tittar storökt, sväljer och låter dumheten pysa ut genom öronen, inte munnen. Den här gången lyckas inte Majken med det, där hon muttrande går fram. Hon tänker vidare. Det är ju som sagt ingen som ställt en enda fråga som egentligen hjälpt henne sedan sist, när hon lämnade där hennes kompis hus. Typ, vill du att jag knyter dina skor? Jag ser att du inte har fått dem knytna. Hade någon frågat det, hade Majken bett denne visa på hennes ena sko, för att hon sedan skulle kunna försöka själv på den andra. För det är ju det som är så pinsamt. Majken glömmer hela tiden bort hur man gör. Men om hon härmar någon annan, då går det bra. Då minns hon. Det är svårt att knyta skor. Det är ungefär lika svårt som att vara en bra kompis. Man behöver någon annan att härma för att lyckas. Och det spelar ingen roll hur många gånger man önskar att man var det. När man väl ska vara det, då är det så lätt att man glömmer bort hur man gör. Speciellt om någon distraherar med en massa dumheter, nonsens och taskigheter. Att man måste klara det där själv. Det är svårt att vara en bra kompis. Farmor har faktiskt hjälpt Majken med mer än det där sväljet och öronpyset. Hon har sagt att Jesus kan hjälpa henne hela tiden. Att han visar och sedan får folk härma. Fast man måste ju vilja härma för att det ska funka. Och det måste ju vara en begripa själv. Det är det där begripandet som är svårt med den grejen. Huruvida Jesus kunde knyta skor, det är Majken väldigt tveksam till. Farmor har berättat att de hade sandaler på den tiden. Fast nog borde det dyka upp någon härmare snart. Om inte så får hon väl be någon att vara snäll och knyta hennes skor. Kanske är det bästa sättet att vara en härmare här och nu, tänker Majken. Att be någon vara snäll mot en.
Vinden har tystnat och sången med den. Sången över havet. Orden har sagt och än en gång går solen ner med vår dag. Låt mig alltid få vandra ut i den kärlek som aldrig tar slut. Stormen har ebbat och ljuset är tänt i vårt hus här i staden. oss vandra ut i en kärlek som aldrig tar slut. Kom, låt oss vandra ut i den kärlek som aldrig tar slut.
I varje människa finns det något att älska, skrev Nathan Söderblom. Jag betraktade de orden ofta, redan innan jag kunde läsa. Mest för att min farmor målat dem så vackert på en spegel. Och jag tror att det är så. För det finns något förlunderligt i att när jag förändrar uppfattningen om någon, förändras även den människan. I varje människa finns det något att älska. Den vackra spegeltavlan med de sirliga orden hängde på den gula medaljongtapeten bredvid kreaturshandlaren Walter Wiklunds skrivbord. Mannen med de stora såriga händerna, tjurskalliga sinnelaget och varma hjärtat. En tjurskallighet, eller med ett mer modernare ordval, konstanta målmedvetenheten. Nåväl, ett sinne som kunde leda till mycket som vi än idag kan skratta åt. Till exempel den där gången då min mormor i ett gräl bad min morfar Walter hålla truten. Han var tyst. En hel vecka. Hon fick be honom att börja prata igen. Jag lärde mig mycket av min morfar. Mer än att allt går att laga med balsnören och ståltråd. Ja, ett tag i alla fall innan det går sönder. Därav de såriga händerna. Jag lärde mig att tiden är dyrbar. Min morfar sa aldrig till mig att han tyckte om mig. Men jag har aldrig tvivlat på att så var fallet. För han hade alltid tid för mig. Alla dessa stunder man fick sitta i hans knä, alla dessa mjukar, ett annat ord för kramar, som han tog sig tid att ge. Och hans stolta och tårögda blick när jag tågade in som Lucia i Öviks kyrka. De gånger han med en liten rä bakom örat gjorde upp affärer. Den där åsnan som skrek i lagorn och som bara var tvungen att lämna gården. Den som han sålde till en pojke för 10 kronor för sin egen husfrids skull. Dock inte för pojkens föräldrars husfrid. Eller när han spelade kort och hoppsan råkade förlora en ilsken liten get som dessutom visade sig vara dräktig. Stunderna med min morfar blev många, oftast ordlösa. För när vi åkte runt där i hans lastbil mellan leveranser och hämtningar av diverse djur sa vi sällan något. Han log, visslade, åt en korbit och jag satt bredvid honom. Ofta sjöng vi och man fick alltid följa med. Och han lyssnade på en om man hade något att säga. Tog en på allvar och tiden den fanns. Morfar, den här är till dig. Och jag har inte lärt mig att vissla än. Men jag övar på det. Och jag tror att du visslar glatt där du är.
Kom min lilla jenta, ska vi dra en låt till mitt handklaver som dig toner ger. Ta och dra den enkla visa som jag ägnat dig, så ska vi pussas efteråt. Säg Johanna, har du strupen klar? Först en liten vissling då vi tar. Kan du vissla Johanna?
Jo visst kan jag det.
Det var bra lilla vän, vi tar om mig igen. Och Johanna hon visslar nu hela dagen lång. Då kommer svenska hjärtan upp en enkel samfälld sång. Kan du vissla Johanna?
Ja visst kan jag det.
Nu som musikaliskt underbar, nu gjort debut. och vår lilla sång tar vi än en gång. Men nu vill jag höra hur den sången klingar ut, som du format med din lilla trut. Sjung nu om du kan, ögas läs lån, och klä vi för kung och fosterland. Kan du sjunga, Johanna?
Ja, visst kan jag det. Tralalalalalalalalalalala.
Det var bra, lilla vän, vi tar om mig igen.
Tralalalalalalalala.
Och Johanna, hon sjunger nu hela dagen lång. Då kommer svenska hjärtan, tjupen, enkel och samfäll sång. Kan du sjunga, Johanna?
Jo, visst kan jag det.
Min Johanna är ju den moderna tidens barn, bäst av alla bass, hon lär sig jazz. Ingen harmonerar och briljerar här i stan, som hon med sin saxofon sopran. Tag nu nästa vers med en liten ters, då låt tonen löpa här så ters. Kan du hotta, Johanna?
Ja visst kan jag det. Skrilla rutta ditta dutta de rutta doj.
Det var bra, lilla vän, vi tar om dig igen.
Brutsta skrilla rutta dutta dutta
doj. Johanna börjar hotta som ett skott, då kommer svenska hjärtat upp en samfäll enkel hot. Kan du hotta, Johanna?
Ja visst kan jag det. Skrilla rutta dutta ditta dilla dutta doj.
Da-da-da-la-da-da-la-da-da.
Att tålmodigt försöka lära en sexåring som precis tappat framtänderna att vissla. Att ge av sin tid. Kanske är den tydligaste prioriteringen vi gör i våra liv. Det vi ger mest tid tycker vi troligtvis är viktigast. Tiden på arbetet blir till pengar. Pengar som vi lägger på olika saker. Det vi köper betalar vi med vår tid. Tiden vi lägger på att vårda våra relationer med andra. Hur värderar vi dem? Så min önskan är att du, vem du än är, ska bjuda in någon i ditt liv. Ge någon lite av din tid. Någon du kanske förstått är ensam. Någon som inte blir lyssnad till eller som inte känner sig behövd. Det spelar ingen roll vad det gäller ålder eller situation. Jag tror att du känner till mer än en sådan person. Den människan behöver dig. Och hör och häpna, du behöver den människan. För denne kan lära dig något om dig själv, om livet och kärleken. Så svänger jag upp på gården och jag är hemma. Nu tänker jag byta ut de där röda klackerskorna. Det som enligt vissa inte passar för en präst. Mot ridstövlarna. Mitt program är över och jag vill tacka alla er som inspirerat mig under resans gång. Du där som jag pratade med i kassan, blev det bra, tycker du det? Du som jag mötte där i sjukhuset, jag ber om en ljusning för dig. Och grattis, grattis Vicky min frissa, det är ju din födelsedag idag. Tack än en gång för din tid. Och tack för att du lyssnat och må kärleken blomstra i dig. Ja, må Gud välsigna dig och andra genom dig.
Du har lyssnat till programmet Sommarpratarna som sänds i Radio Örnsköldsvik 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på www.radioovik.se. Och programmet produceras av Radio Nolaskogs.